Det är fredagen den 30 september. Jag heter Andreas Eriksson och det du lyssnar på, det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Igår den 29 september var det Mickelsmäss. Det var en av de viktigaste dagarna i äldre tider. Det var då skörden var bärgad och en befolkning som livnärde sig på vad jorden gav kort kunde andas ut för att njuta av ett avslutat arbete och av slitens lön i form av fulla fataburer och visthus. Mickelsmäss, det är en tid av förändring, av omprövning. Nu skiftar årshjulet från sommar till vinter. I forna dagar tändes nu talljus och kärrbloss upp för att lysa upp över människornas boningar och för att skapa en gräns mot natten och oknyttens domäner som lurade där ute i mörkret. Allmogen brukade samlas till larmande brännvinsgamman för att fira arbetsårets slut och bådade med gyckel och nöjen upp sin håg och sitt mod inför det halvår av mörker som väntade. På ting som marknadsplatser möttes man för att knyta nya vänskapsband och för att hedra gamla. Man möttes för handel och för byten, för nyheter och samspråk. Men i dessa sena dagar då skogen återväxer sig tätt och mörk in till människornas boningar och då godstågen dunkar monotont mot stambanornas skener i de allt längre nätterna, då våra ljus och lyktor inte längre tänder upp byar och gårdsplaner utan istället låter väldiga städer och trafikapparater bada ljus. Då den urbana nattens glimrande tumult blivit tidens centrum och mening och då såväl den helige Mikael som den här oknytten vid mörkrets bryn fallit i glömska och förlorat plats i människornas sinnen och hjärtan till förmån för samtidens slamrande egotripp av högmod och hyckleri. Ja, i dessa sena dagar samlas vi åter, vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion, för att med de sinnen och det omdöme som är oss givna fira en Mickelsmäss med er. En Mickelsmäss som såklart har med sig utbyte, inte av kreatur eller av mältat korn, utan av idéer och tankar. Detta är en brytningstid, inte bara mellan sommar och vinter, inte bara mellan skörd och slakt, utan också mellan styren och förhärskande ideal. Med mig för att materialisera denna vision om ett orangeri av upplyst tankefrukt och ett bestiarium av vishetens vidunder har jag som vanligt med mig ett triss på handen, ett triss av ädlaste honörer, nämligen Paulina Neuding, Tove Livendal och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Det var ett mässande.
Det var ett riktigt mässande. Paulina, kul att ha dig här. Har du hunnit fira Mickelsmäss?
Inte direkt, nej.
Nej, det kommer kanske i helgen.
Ja, och sen är det Mårten Gås, va? I något skede.
Ja, det är lite senare, ja. Tror jag. Men det kan man passa på. Hur firar man det?
Man äter en gås. Och svart
man
soppa.
Plockar.
Oplockade gås.
Precis, man plockar alla oplockade gåsar. Yes, man har med andra
precis,
människor.
Sen kommer the errands of grievances, eller hur?
Och nu pratar du Seinfeld Festivus, va? Precis. Tove, Mickelsmässande för din del, har det blivit något?
Sparsamt ska jag säga. Jag laddar inför kanelbullens dag nästa vecka.
Mm. Den här dagen som en elak PR-byrå stal från oss i borgerligheten, det var ju vår stora dag då vi protesterade mot fonderna, men så inte längre.
Jo då, det gör vi varje år, samtidigt som vi njuter av en nybakad kanelbulle.
Kanelbullen är en kampdag. Våga inte säga grattis.
Du Tove, kommer du baka till oss? Jag har tänkt på det här.
Ja, nu är det ju så att vi brukar träffas på måndagar och kanelbullens dag är en tisdag, så det beror på hur konservativa och traditionsbundna vi ska vara. Det får du bestämma, Karolina.
Ja, jag tycker vi ska fuska lite faktiskt där. Men det är, om det är någon som bevakar traditionerna på redaktionen så är det ju Paulina, så att sagt, det är upp till henne. Mattias, du har redan presenterat dig genom att falla in i samtalet. Lite tråkiga nyheter för din del. Du skulle springa Lidingöloppet till helgen. Någonstans ute i skogarna där tog det slut för tidigt.
Ja, det är ju så när man är en gammal man, eller det här är en skada jag har haft länge som gick upp igen i vaden. Så kallad gubbvad, jag borde förstås ha tagit reda på det latinska namnet för att få det att låta präktigare. Men den höll ungefär halva loppet och sen fick jag gå 5 kilometer för att kunna bryta och hämta mina saker. Så det var lite snopet och tråkigt.
Men var det njutbart så länge det varade?
Det var det. Det var ju perfekt väder och perfekta omständigheter. Så alla som sprang bör ha haft en fin upplevelse.
Mm. Det är ju andra halvan också som är backigast och jobbigast. Så du slapp ju både golfbanebacken och abborrbacken och allt vad det heter.
Ja, allt roligt. Det är ju hemmaplan så jag tycker ju om backar.
Mm. Precis. Hörni, vi ska sätta igång med dagens alla ämnen. Det första tänkte jag Paulina skulle stå för med en text du skrev i veckan som har väckt viss uppmärksamhet. Mm-hmm. Framförallt på den plats där all värdighet i den offentliga debatten kommer för att lägga sig att dö, nämligen Twitter. Men också på andra håll. Bakgrunden var då, du skrev en text om Giorgia Meloni, Italiens nyvalda premiärminister. Rubben tror jag sammanfattar både ditt budskap och också, man förstår också orsaken till varför den här har väckt viss vrede. Ja, Rubben löd helt enkelt, Meloni kan inte stämplas som fascist. Ja, varför kan hon inte det?
Ja, alltså när det händer en sån här sak, att ett parti med rötterna i den italienska fascismen vinner valet och ska bilda regering, då finns det liksom lite olika ledder att skära den frågan på. Man kan bli väldigt upprörd och man kan berätta hur hemskt man tycker att detta är, vilket det finns en tid och en plats för, men man kan också vilja berätta eller analysera, berätta vad det är som pågår för sina läsare. Och det jag tyckte var viktigt att göra, det var att förklara var Meloni ska placeras och hur man ska förstå hur hon har talat till väljarna och vad det är väljarna har röstat fram för någonting. Eller vad väljarna har sett för någonting. Och det är ju lätt på avstånd att det blir så, det blir lite vandringssägner kring de här olika partierna. Så det här är ju en del av en rörelse i hela västvärlden, de olika nationalistiska partierna. Och sen så det finns lite lättja i hur man pratar om det här. Alltså man pratar om nyfascism i Italien eller fascism. Och där tycker jag att man ska vara noga med. Alltså fascism är ju ett system som är, alltså det handlar om en revolutionär rörelse som vänder sig mot det demokratiska och det rättsstatliga systemet. Det är liksom grunden för vad fascismen är för någonting. Och det är inte detta. Och det är ett viktigt klargörande där, för att annars förstår vi inte vad det är som har hänt i Italien. Det är en sak att förfasa sig, det finns en tid och en plats för det också, men vill vi veta vad som har hänt så bör vi börja där. Är det fascism eller inte fascism? Så det handlar min text om. Och sen så, Giorgia Meloni är ju en sammansatt politiker på många sätt, och hon har gått från att hylla Mussolini till att idag, när hon var väldigt ung ska jag säga, så till att idag försöka tala som en konservativ och liksom paketera sig som en konservativ. Och hon pratar dels Tolkien en hel del, alltså författaren till Sagan om ringen. Dels Roger Scruton, som har varit en väldigt inflytelserik konservativ filosof bland konservativa och nationalister i hela Europa. Ledande personer i den rörelsen. Hon beskriver sig själv som att hon skulle vara en Tory i Storbritannien. Vilket är någonting jag starkt ifrågasätter, men det är så hon presenterar sig i alla fall, och det är det här som hon har kommunicerat till väljarna. Och det tycker jag är viktiga fakta om man vill förstå vad det är som har hänt. Och det skiljer också ut henne från hennes koalitionspartners. Hon ska bilda en koalitionsregering nu med Matteo Salvini från Lega och Silvio Berlusconi, som vi ju känner väl, från Forza d'Italia. Och det är också liksom figurer man kan prata mycket om. De är ju ryssvänliga bland annat på ett helt annat sätt. Så att det finns mycket att säga där.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okej, men du tycker i alla fall att det leder fel att tala om henne som fascist. Vi ska säga att du har ju fått väldigt mycket kritik kring det här. Och den kan väl, jag ska inte nämna enskilda namn, men den kan väl sammanfattas ungefär som att dina kritiker tycker att det vi vet om Melonis bakgrund, hennes politik, hennes person inte alls friskriver henne från något fascistiskt arv, utan snarare tvärtom. Och de beskriver då dig då som ömsom naiv, ömsom som en medlöpare, ömsom som ja, men direkt fascistsympatisör. Det är kritik. Men om hon inte är fascist, vad är hon då?
Nej, men alltså, jag måste bara svara på det där, för att kritiken kommer från, som du säger, kollegor på Twitter. Jag har inte sett någon sån här kritik i min mailbox till exempel. Det är möjligt att någonting har fastnat i spamfiltret, men annars har jag inte sagt någonting. Så att det är ganska intressant. Man måste anstränga sig lite grann för att i det jag har skrivit läsa in ett försvar för fascism eller något liknande, eller något sånt ärende, för det är ju inte det som är ärendet. Men man kan titta till exempel på CIPS, som är en myndighet som sysslar med att de säger själva belysa aktuella europapolitiska frågor. De skriver ju själva att det kommer en rapport här precis från dem om det här valet, och de skriver att ja, men Meloni, det är snarare Orbán än Mussolini. Och när det gäller Orbán så är det inte särskilt troligt att det kommer en illiberal sväng liknande Orbáns i Ungern. Det här kommer alltså från en svensk myndighet. Och sen en expert som Matthew Goodwin vid universitetet i Kent, som är Europaledande expert på de här rörelserna, är också väldigt tydlig med att man måste förstå att fascism är någonting annat. Det är att ställa sig utanför det demokratiska systemet, att vilja rasera det demokratiska systemet. Och jag menar, om Italien stod inför ett fascistiskt övertagande, de är ju en partner till oss i NATO och de tillhör faktiskt samma union som vi gör. Det skulle ju ställa oss inför en helt annan situation. Så det här är liksom viktiga saker. Men det är en helt annan fråga än huruvida Giorgia Meloni är svensk folkpartist, eller huruvida hon kommer säga saker som är väldigt otäcka eller otrevliga. Det är jag helt säker på att hon kommer göra med jämna mellanrum. Det är liksom, det tvivlar jag inte på. Men det är inte den frågan jag diskuterar i min text.
Men frågan är då, du och dina kritiker, hur mycket består den här motsättningen av att ni har olika definitioner av fascism?
Jag tror att det är en del av det. Sen så tror jag att det finns, man ska inte psykologisera för mycket, men jag tror att det är, efter valresultatet i Sverige framför allt, men också efter en sån här sak i Italien, så tror jag att det finns en uppdämd önskan om att få gå en rond mot en äkta fascist. Och hittar man inte sådana, då får man liksom tillkämpa sig till en fascistapologet någonstans, som man menar. Så tror jag att det är det handlar om. Så.
Men jag tänker också så här, jag tror också att det är så, men inte bara, för att den här diskussionen av vad fascism är, den har ju blivit väldigt viktig på 2010-talet. Vi hade en hård dust om det när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det ligger ju latent. Det finns massor med saker att säga om vad fascism är, och det är ju då, din definition är ju då att fascism är någonting väldigt extremt, väldigt ovanligt, som får väldigt stora konsekvenser då, att demokratin bryter samman och så vidare. Man skulle ju kunna tänka sig att en annan definition är att partier, även fast de finns i det demokratiska systemet, kan vara fascistiskt inspirerade, det kan finnas fascistisk praktik där, fascistisk teori, men att man faktiskt inte längre vill välta demokratin i form av majoritetsstyret, men kanske andra saker man välta, och då kanske det är lättare,
ja,
att
visst,
använda,
men jag tycker att det är viktigt att vi är överens om vad vi pratar om, annars så blir det bara ett...
Men det är vi ju inte.
Nej,
vi är inte
precis. Och jag menar, visst, vi kan bestämma oss för att saker betyder helt andra saker. Alltså, vi hade ju ett samtal om det här när SD kallades bruna i valrörelsen, någonting som jag vände mig väldigt starkt emot. Alltså, de är inte nazister. Man kan tycka väldigt många olika saker om SD och tycka saker är problematiska med dem, men de är inte idag ett nazistiskt parti. Jag hävdar man det, så är det faktiskt att förringa någonting som inte ska förringas. Ja. Förutom att man då inte förstår varandra.
Men vi är ju inte överens, och det finns ju en rik, alltså jag kan, för er som lyssnar då, man kan läsa jättemycket. Jag tycker exempelvis att man kan titta på en person som heter Griffin, som har skrivit då om, han försöker definiera någon sorts, så att säga, urfascism eller generisk fascism, vad det måste upprätthålla. Robert Paxton kan man läsa också. Det finns ju marxistiska definitioner där liksom fascismen är det naturliga slutstadiet för kapitalismen. Det finns teorier om där fascism sammanförs med sovjetkommunismen till någon sorts gemensam totalitär idé. Alltså det finns hur mycket som helst. Så att vi är inte överens, och därför kan vi banka på varandra. Paulina, hade du tjänat på att först definiera någonstans vad fascism är för dig och därefter föra ditt resonemang?
Ja, men det här, vi är inte riktigt på nivån vad är fascism för mig och vad är nazism för mig, utan jag tror att man ska vara noga med hur man, det som jag pratade om i början, alltså vilken led är det man skär saker på, vad är det man försöker analysera, vad är det man försöker prata om, Och också att inte, man har faktiskt ett ansvar att inte ropa varg. Därför att om det här är ett fascistövertagande, så vad har vi för ord kvar när det faktiskt sker ett fascistiskt övertagande?
Det där är ett vanligt argument. Jag använder det själv också. Mm. Tycker du det är viktigt i sammanhanget? Ropa inte varg.
Ja, det är oerhört viktigt.
Ja. Kan det inte finnas en poäng i att ropa lite varg, även fast vargen inte kommer, just för att vargen är så farlig den här gången? För fascismen är ju farlig.
Ja, men jag tycker att man har ett ansvar att hålla sig till det som är sant och relevant, speciellt när man har att göra med så otroligt allvarliga frågor. Och jag ska passa på att tipsa också. Jag har en lång, nu har jag skrivit två texter om det här. Jag följde upp med en text idag. Jag har en lång rad referenser i de texterna till texter i Foreign Affairs, London Times. Om man läser tyska så har Frankfurter Allgemeine Zeitung en jättebra artikel om det här som ligger öppen. Så att titta gärna på det här. Douglas Murray har en längre text i New York Post idag som också ligger öppen. Så att om man inte nöjer sig med det vi har sett på Dagens Nyheters ledarsida till exempel, så finns det väldigt mycket som på ett nyanserat och intressant sätt berättar vad det är för skeende vi är med om. Mm.
Det är jag övertygad om att våra lyssnare också väl känner till. En fråga, har du, med tanke på reaktionerna, har de fått dig att fundera? Skulle du skriva texten annorlunda idag om du fick skriva den igen?
Ja, alltså, om jag inte hade velat figurera på DNs ledarsida så hade jag kanske skrivit till en mening eller två. Men det är också... Det är också intressant att förekomma där nästan oftare än vad jag förekommer i Svenska Dagbladet.
Du kanske kan skicka en faktura dit och få lite lön.
Jag ska testa det.
Tove, jag märker att vi oförhappande kommer över till dig. Jag är nyfiken på hur du ser på detta. Inte minst eftersom vissa sköna andar gör ju det här till en kulturkrisgrej. Det är inte bara Paulina som är i leken utan hela SVDs ledarreaktion. Vi anses vara fascistvänliga. Vad tänker du om det?
Jag får väldigt stark igenkänning från hur debatten var när jag ganska nyligen hade börjat tillträtt min tjänst 2013 och hur den kom att vara ganska tydligt ända fram till den här politiska helomvändningen och migrationen kom på hösten 2015. Det finns väldigt starka likheter, en förbläss för att trycka etiketter på varandra och att alltså fixera debatten vid den frågan, vilka ord ska vi använda? Och nu vill jag bara ha det sagt, att jag tycker ord är väldigt viktiga, det är det vi jobbar med varje dag här. Men att säga det är liksom att nöja sig där tankemässigt, att säga att har vi sagt att det här har det här begreppet, då är vi klara och kan vi gå vidare utan att det kanske hjälper oss att se eller förstå, eller som jag uppfattar intentionen med Paulinas artikel, att få en diskussion om vad var det som ledde fram till den här framgången för det här partiet. Och beroende på vad svaret blir så kan man kanske också hitta boten mot det man uppfattar i soten då. Men sen också det här med, som jag också har noterat i sociala medier, att man kan inte nöja sig med att ta en diskussion i sak direkt med personen, utan man måste förklara att den här personen har egentligen dunkla syften. Så man nöjer sig inte med det, utan det är ett misstänkliggörande av personen. Och sen flyttar man gärna upp då, så att jag har ju sett att jag har pingats in då i olika trådar. Vad säger Tove Livendal? Domen kommer att bli väldigt hård över Tove Livendal som släpper fram den här sortens texter. Och nu senast så handlar det ju både om den här texten av Paulina, men också den, vad ska man säga, lite dra ner byxorna på klimatpolitiska ställningstagande text som Peter Wemblad skrev, där han påpekade det som klimatpolitiska rådet har sagt, nämligen att de mål vi har satt upp går inte att nå med den styrfart vi håller nu.
Mm. Så vi vill både ha fascism och jordens undergång medelst klimatundergång.
Men jag tror alltså inte att det är en slump att just de här frågorna, därför att de här två frågorna har ju satt igång någonting inom vänstern. Alltså inför valet så agerade man som att man bekämpade jordens undergång i två dimensioner. Alltså jorden skulle brinna upp och Sverige skulle tas över av fascister. Det var liksom de två hoten man skulle bekämpa. Och det här ledde till att debatten blev liksom lätt uppskruvad. Och jag tror att det är i de här två frågorna som vi ser den här typen av... Liksom, det utbryter kulturkrigsduster på det här sättet, att det blir så här onyanserat och att man är så snabb till att att missförstå, att stämpla, att liksom släpa ut på torget.
Det kan ju ha att göra med att det är faktiskt, folk faktiskt är rädda för just de här två hoten.
Ja, jag tror att det är precis så det är, och därför är man, är man så snabb att agera på det här sättet.
Och det, men det är också det att ställ dig inför riktiga och viktiga frågor, så tror jag att det är otroligt viktigt att man klarar av att, som man säger, hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Att man klarar av att både göra analysen och få den rätt, så att man kan sen hitta en strategi för att ta sig an frågor som man tycker är viktiga. Eller rida liksom, eller mota Olle i grind där man tycker att det är viktigt. Så att det, vi har ju också, nu är det ju inte bara kulturkrig på ledarsidor utan även mellan kultursidor. Och jag lyssnade ju på den här omtalade diskussionen mellan SVDs och DNs respektive kulturchefer på bokmässan. Och där blev, tyckte jag, blev ganska tydligt vad som ibland låser sig i debatten. Där å ena sidan det här intellektuella förhållningssättet att just försöka se saker ur olika perspektiv för att nå en större eller en djupare insikt. Eller så sätter man upp den här falska idén om att antingen ser man det på ett sätt eller så är man likgiltig inför problemen, eller man förnekar dem, eller man ursäktar någonting som är dåligt. Som att det bara fanns två sätt att se på det. Och det tror jag är den typen av samhällsdebatt, den vill vi ju inte ha.
Den debatten, ska jag berätta för er som lyssnar, som Tove refererar till nu, var alltså mellan Lisa Irenius som är vår kulturchef och Björn Wiman som är Dagens Nyheters kulturchef. Den finns faktiskt transkriberad på Svenska Dagbladets, på vår webb helt enkelt, så man kan gå in och läsa vad man båda sa. Till att släppa in Mattias här, du anses ju vara på den goda sidan i kulturkriget. Vad känner du inför Paulinas text? Håller du med om den?
Alltså jag håller ju med om den övergripande analysen att det finns väldigt liten risk för att det här regeringstillträdet skulle innebära någon form av fascistiskt maktövertagande. Så i den poängen där Paulina har breda referenser, där jag hjälpt till att hitta ett par själv, liksom, den håller jag ju med om. Sen hade ju jag förstås skrivit en annan text. Alltså det här, min poäng är ju snarare att det här är verkligen inte min sorts höger. Den är nationalistisk, den är radikalt reaktionär snarare än någon form av liksom anglosaxisk konservatism i Thatcher och Reagans anda, som jag är mycket mer sympatisk
till. Men där är vi överens, Mattias. Alltså, det finns ju liksom, jag tror att
den är reaktionär, fast det är bra.
Jag tror att kombinationen Salvini, Berlusconi och Meloni är någonting som tilltalar väldigt få inom den svenska borgerligheten, för att vara helt ärlig. Alltså, och jag menar, det är ju inte det vi pratar om, utan det finns ju liksom en speciell tragedi i att partier med rötter, så som Sverigedemokraternas rötter ser ut, eller så som nu det här partiets rötter ser ut, att sådana partier når sådana breda väljarframgångar. Det är ju en tragedi i sig, och jag menar, det upprepar ju vi gång på gång när vi skriver om det här.
Precis, men där hade ju min text tagit avstamp också. Liksom, det gör ju också att jag är mycket skeptisk till sådana som Roger Scruton, som gjorde en hedervärd insats fantastisk insats för dissidenter under liksom upproret. Det gjorde för övrigt Viktor Orbán också. Han var en av mina ungdomsidoler. Men jag menar, ingen av dem har ju utvecklats väl, och jag tycker att alla former av liksom fjäsk för den här typen av liksom diktaturetablerare, vilket det ju är, alltså vad Orbán gjort med Ungern och hur han lett Ungern är fruktansvärt, och apologeterna som uppträder under konservativ flagg som Roger Scruton, som åker dit och får medalj av dem, har jag verkligen ingenting för.
Där har jag jag måste bara säga, avvikande uppfattning. Jag tycker att det är jätteviktigt att läsa Roger Scruton och förstå honom. Och det finns väldigt mycket i hans gärning och det han har skrivit som är viktigt. Men liksom så.
Ja, alltså jag har också läst Roger Scrutons bok om exempelvis miljö med behållning. Mm. Alltså han var en bred intellektuell som definitivt hade sina poänger. Men till och med där är han ju tvungen att skylla liksom väldigt mycket på invandring och sånt där. Liksom. Så han har definitivt, han utvecklades definitivt i riktning mot den här den här typen av nationalistisk höger som blivit tolerant och apologetisk mot diktatur, som jag definitivt tycker man bör markera.
Men Mattias, din position sammanfattas med att Meloni alltså inte är fascist, men hon är väldigt dålig av andra skäl.
Ja.
Och Paulina, du tycker också att det finns stora problem med henne också av andra skäl. Så där är ni överens.
Ja, naturligtvis. Det är ju inte det diskussionen gäller överhuvudtaget. Utan, jag menar, jag hade en stor text om Sverigedemokraterna häromdagen, vad som ligger bakom deras framgångar. Och sådana analyser tycker jag är jätteviktiga om man ska kunna navigera i vår tid och förstå vad det är som sker.
En fråga som jag tänkte på med din text är ju det här med att du säger att Meloni har tjänat på att vara företrädare för någon sorts, alltså mot en auktoritär woke-ideologi. Mm. Och det är en vanlig förklaring. Den kan säkert ligga någonting i den, men kan det inte lika gärna vara, alltså vet vi att det är sant, kan det inte bara vara att folk ogillar invandring och att samhället förändras i progressiv riktning? Att det inte behöver, att det liksom inte är så mycket woke-ideologins fel egentligen. Vet vi någonting om det?
Invandringen ryms ju inom woke, men hon har ju spelat väldigt mycket på traditionella familjevärderingar. Även om hon själv inte är gift med sitt barns pappa.
Men min fråga, formulera om frågan. Är folk lika uppretade på woke-ideologin, alltså vanliga väljare, som du är?
Nej, men det är klart att det är någonting som driver den här typen av väljarströmmar. Och jag skriver det i min text.
Jag är inte så säker på det. Det
finns betydande forskning på det också. Alltså, jag skriver om det i min text idag, att där finns det ju saker som definitivt går igen både Italien och Sverige. Alltså, dels så finns det en progressivism som har alienerat väljare från vänster, och dels så finns det en borgerlighet som inte har kunnat plocka upp, som har slutat tala till väljarna i frågor där borgerligheten har rört sig bort från väljarna. Och jag menar, i Italien så klappade borgerligheten ihop för länge sedan, och det är en annan sak liksom. Men
okej. Hörrni, vi ska försöka runda av det här. Bara en fråga till dig, Tove. Det är ju återigen det här med, du får förklara lite hur en ledarsida funkar. Att Paulina skriver att Meloni inte ska betraktas som fascism, är det tidningen, är det vår linje nu så att säga? Tycker vi alla det, eller hur ska man förstå det?
Man får själv avgöra vad man tycker om Giorgia Meloni. Vi har ju signerade och osignerade artiklar. Och
väldigt få osignerade.
Väldigt få osignerade. Och det är väl dels därför att tidningens linje som har mejslats fram under decennier, den ligger ju i stora drag fast. Och sen känner vi ibland att tillfället eller frågan kräver att vi slår fast linjen. Och vi har ju ibland diskuterat att vi kanske ska köra igång en serie med linjeartiklar, bara för att konstatera att den då antingen ligger fast eller har modifierats något. Men min uppfattning är att det blir bättre läsning. Det blir en roligare dialog med läsaren, och att vi kan skriva utifrån de personer vi är och de åsikter vi har. Vi är ju då inte, vi tycker inte lika, vi ser inte lika på alla saker. Vi finns i samma värderingsmässiga härad allihopa. Betecknar oss som borgerliga, men sen så har vi alla olika frågor och perspektiv och infallsvinklar, och det är väl det som förhoppningsvis kan vara en sån där unik selling point för vår ledarsida, att det finns ingen strävan här om att vi ska tycka lika, utan jag tycker tvärtom att det är en styrka att vi förmår se och resonera. Det, men i bästa fall så är redaktionsmötena vänskapliga gräl och brytande av argument, och då blir det som bäst.
Men finns det inte en risk här, Tove, att vi blir för otydliga? För att, som jag sa, vi har ju väldigt, väldigt sällan den här osignerade ledaren som exempelvis DN alltid har. Det vill säga att när det enda som skrivs på sidan om Meloni är att hon inte är fascist, då blir det liksom det sidans åsikt. Mm, och då blir de åsikterna väldigt disparata, för vi är så olika. Mm. Liksom, vi blir närmast schizofrena när liksom Mattias och Paulina turas om i spalterna. Finns det någon risk med det?
Nej, det tycker jag inte, därför att ett grundkrav på texternas framställning är att de ska vara transparenta, att man ska förstå hur en person har kommit fram till en slutsats. Och det är klart att, som sagt, vill man ha endräkten, då får man läsa någon annan ledarsida, för det är inte vad vi bjuder på här, utan vi bjuder på flera perspektiv, även då inom ramen för vårt åsiktshärad.
Ja, okej, ingen endräkt. Och vår linje är helt enkelt att vi inte alltid tycker samma, och man kan se saker på olika sätt.
Ja, och vår linje är att vi är stark motståndare till fascism.
Hörde ni det där ute? Nu fick vi det sagt också, så att ni som hade skrivit 75% av nästa kulturartikel, ni kan stänga ner datorn och ta en grogg eller något sånt där och ta helg istället.
Nej, men jag kan faktiskt ge en intervjuer här, för att jag, om jag får för dig Mattias, så hade Mattias och jag ett kort utbyte på Slack häromdagen som såg ut så här: tack, du gjorde min text bättre. Tack, du gjorde min text bättre. Så där ser det ofta ut. Och jag
menar, get a room.
Det är det de har på Slack.
Ja, precis. Ja, men precis. Så fint är det. Och ni då som håller på Mattias sida i kulturkriget. Här finns det alltså, det är lite fotbollsmatchen 1914, julen 1914 här, ständigt på Svenska Dagbladets ledarredaktion.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hörrni, vi ska gå vidare. Jag tänkte gå till dig, Tove. Du ska presentera en liten tillfällig förstärkning på ledarsidan. Berätta.
Ja, men det ska jag. Vi har ju glädjen att då och då få praktikanter som kommer till oss och fyller och berikar vår redaktion under ett antal veckor, och läsarna och ibland och lyssnarna också. Och på måndag så kommer Per-Ola Olsson att komma till oss och vara hos oss i 4 veckor. Så det ser vi fram emot.
Hej!
Ja, och Per-Ola är ju då, de som har Twitter känner honom som snyggbonde på Twitter. Intressant, Mattias. Du har väl intervjuat honom i något sammanhang också?
Jo, han har varit med i podden till exempel och berättat om banjohögen, den frihetliga delen av högen som står rotad i exempelvis den skånska men också annan mylla, och gett perspektiv från bönder, skogsägare och folk som bor på den riktiga landsbygden och inte bara lajvar engagerade för det.
Vi ser fram emot detta möte med banjohögen, och vi får se om det blir några banjodueller också. Vi ska gå vidare till Mattias, och då släpper vi allt vad kulturkrig heter, det förstår alla. Du pläderade i en text i veckan för att gårdsförsäljning ska tillåtas. Det här är nästan parodiskt. Alltså, vi har precis diskuterat kulturkrig med Paulina, där alla är arga på det på Twitter i 20 minuter. Och nu ska vi gå in och prata gårdsförsäljning med dig. Det känns som det är 2011 fortfarande. Alltså, går tiden någonsin framåt på det här stället?
Ja, men det är ju helt sjukt att det fortfarande inte är genomfört.
Exakt, Mattias. Det är det vi ska prata om. Det här har ju diskuterats i 20 år, att näringsidkare ska få kunna sälja sina egna varor. Nu är egentligen utredning klar. Varför går det så långsamt?
Ja, det är en tredje utredning klar, och det är väldigt försiktiga förslag som på många sätt borde utökas. Och alltså, problemet är ju att det här är ju min gärning. Vi bekämpar inte bara fascism i allmänhet utan folkhälsofascism i synnerhet. Och där denna antifascistiska kamp är jag särskilt engagerad i. Alltså, det är ju Systembolaget som inte bara har monopol på att sälja alkohol till oss, utan också formerar väldigt mycket av ett åsiktsmonopol i debatten, vilket inte var riktigt meningen. De har enorma lobbyresurser, och de påstår helt enkelt att om vi tillåter någon form av gårdsförsäljning så riskerar Systembolagets monopol. Där kan jag konstatera att alla remissinstanser, Så de oberoende juridiska fakulteterna konstaterar alla att de tillstyrker förslagen. De har kommit in från Lund, från Uppsala, från Göteborg. De tillstyrker alla de här förslagen som är mycket försiktiga och uppmuntrar i många fall att gå längre. Medan däremot Systembolaget och IOGT-NTO, som då är liksom de stora restriktionsvännerna med mycket skattemedel i grunden, de har ju fått anlita egna jurister för att ro i land att det här skulle hota monopolet.
Kan du bara kort, vi alla vuxna så vi begriper varför gårdsförsäljning är något vettigt, men kan du bara kort ge oss caset för gårdsförsäljning, Mattias? Vilka positiva fördelar skulle det föra med sig?
Ja, men det innebär ju då att företag, många som bedriver hantverksmässig framställning av framförallt öl, vi har ju fått på 10-talet hundratals bryggerier i landet. Det har ju blivit en vanlig näringsgren, och likaså vi har entusiastiska vinodlare, man framställer sprit och cider. Och det här är ju en liberaliseringsprocess som följde av inte minst EU-medlemskapet, som jag beskriver i min bok Så roligt ska vi inte ha det om svensk alkoholpolitisk historia. Men det är ju en framgång som gjort att drickandet blivit trevligare, men inte liksom utan de problem som befarades av att vi fick lite ökad frihet. Folk har snarare blivit mer intresserade av vad som finns i glaset istället för att bara bli fulla. Vi har fått ett annat drickande än det rena berusningsdrickandet och sådär. Och att då tillåta att man säljer den här typen av ganska kostsamma premiumprodukter som det ofta handlar om vid tillverkningen, och dessutom under väldigt strikta krav. Alltså de är dyra, de är svårtillgängliga. Redan där har vi liksom hängslen och livrem vad gäller folkhälso hänsyn. Mm. Dessutom så, nu vill man ju göra en massa sådana här, det måste till en betald upplevelse av kunskapskaraktär för att få genomgå det här. Och där ser jag problemen i att om det är Folkhälsomyndigheten som ska bestämma det här, så blir det ju liksom, då blir det reglerat och inriktat för att uppfylla en bokstav snarare än en upplevelse som folk faktiskt efterfrågar och trivs med. Och som kanske är trevlig första gången, men kanske inte tredje gången man handlar.
Nej, precis, för det är mer eller mindre att man ska ha någon sorts föreläsning eller guidad rundtur eller något sånt där. Det är väl det man ser framför sig.
Ja, precis.
Ja. För du tycker också att det är lite små volymer som vi nu diskuterar. Det var ju, man fick inte ens köpa mer än en hel back öl, utan då var det 5 liter.
Nej,
eller?
Nej, det har minskat och minskat till 0,7 liter sprit och 3 liter vin och öl. Och det är ju som några syrligt påpekade. Förvisso en vanlig försäljningsenhet hos Systembolaget, nämligen en bag-in-box som är Systembolagets stora vinsäljare. Men de flesta vinförsäljare säljer ju i ungefär, när man beställer förpackningar så är det ofta 6 flaskor och uppåt. Och det skulle man alltså inte få sälja, så man skulle liksom rent praktiskt få göra om mycket av emballage och annat för att anpassa det här. Och det är ju en annan sak att gå till närmaste bolag, även om det för många, inte minst på landsbygden, kan vara långt bort, utan man tar sig till det här stället och då vill man ju förmodligen ofta kunna handla med sig lite grann.
Jag tänker på den här kunskapsupplevelsen, den kan ju bli rena rama parodin. Jag tänker ju läsa restriktions eller de här mackorna som bars in och ut ur köket.
Den svettiga ostmackan.
Det är precis de här obligatoriska momenten som blir ritualer för parodi, och det tar ju också bort glädjen i vad som idag är genuina upplevelser. För många av de här entusiasterna kan ju, det vet ju alla som har varit ute, berätta mycket engagerande om vad de håller på med och visa och demonstrera och sånt där. Så man riskerar ju att få en urvattning av både liksom vinet och upplevelsen med, om det ska lagstyras och regleras.
Just det. Du, en sak undrar jag, Mattias, är det inte dags att slå ett slag för att tillåta husbehovsbränning?
Det tycker jag absolut. Inte minst fruktbrännviner, det har man ju vilka är det nu som sammanställer, det finns ett sån här nanny state index som sammanställs, och det har varit en dyster historia på senare år med fler och fler restriktioner, men jag tror det är Slovenien som på senare år har tillåtit just bränning av fruktbrännvin för husbehov. Så det är liksom inte bara den gamla starkspriten. Den slog snarare ut när vi fick möjlighet att ha mer resande införsel från EU. Men däremot så finns det ju liksom kulinariska traditioner som skulle kunna utvecklas här.
Ja, kan man inte få med sig Sverigedemokraterna på det här, tror ni, att det är gammal svensk tradition att... Och dessutom just det berättar, vi har ju stort hantverksintresse för att göra öl exempelvis. Jag har kompisar som gör öl som smakar alldeles utmärkt, så att jag menar, vi är ju mat- och drycknördiga i Sverige, så det finns väl många som skulle vilja göra sin egen sprit också, destillerade drycker, tänker jag.
Ja, men jag... Du frågar fel person om du vill ha mothugg på den här punkten. Jag tycker definitivt att det är en fråga man bör bereda vägen för.
Vi tar in oppositionen. Paulina, ser du något problem med att man skulle lätta upp reglerna för alkoholförsäljning genom att tillåta gårdsförsäljning?
Ja, det är klart att det finns problem. Jag bara tänker så här, folk ska... Nu, ja, det finns en folklig tradition av att göra sådana saker, men den traditionen är ju ganska utraderad vid det här laget. Så att väcka den igen för att folk ska... Ja, jag vet inte. Men å andra sidan så Mattias har läst in sig på de här frågorna och har säkert en bättre uppfattning om riskerna än vad jag har.
Mm. Men folkhälsoriskerna med det här, ser du sådana? Mer att tillåta gårdsförsäljning?
Ja, det är ju det jag menar. Alltså, ska vi sätta igång en tradition som vi inte har haft på länge för med de risker det innebär?
Mattias, här får man inte vara glad en sekund nu.
Jo, nej, men det är ju just det. Alltså, vi kan väl i alla fall titta vad som händer. Det är ju inte svårare än att liksom, skulle det gå fullkomligt överstyr så är jag rätt övertygad om att man kommer att reglera det på något sätt igen. Det här är trots allt Sverige. Men vi har ju liksom erfarenheter under de senaste decennierna av betydande liberaliseringar som förutspåddes ha väldigt negativa konsekvenser och som svenskarna inte troddes kunna hantera och sånt där. Och det har definitivt visat sig vara felaktigt.
Ja, det är faktiskt så att alkoholkonsumtionen i Sverige har ju minskat sen vi införde exempelvis ökad införsel från EU.
Ja, ironiskt nog sen när liberaliseringsperioden var fullföljd och vi fått liksom full resande införsel och sånt där, istället för att fortsätta att öka som om det vore någon slags beroende, så tyckte folk att ja, men det här är en trevlig frihet, det är roligt att ta med sig från resor och sånt där, men det är liksom ingen mani som det var under den gamla tiden. Alltså min morfar och alla liksom berättade ju smuggelhistorier från den tiden då det var sport att försöka få alkohol förbi tullen.
Och det här med husbehovsbränning då, Mattias, det blir inte... Du ser inga stora risker med det?
Nej, faktiskt inte. Det är klart att det är möjligt att någon sitter, men det är ganska mycket besvär för att framställa liksom hembränt, och de som gjorde det var jättestort på 80-90-talet innan vi fick resande införsel, så det är ju liksom, möjligheten har alltid funnits, så jag tror inte att polisen är mer aktiv nu än då, snarare tvärtom, de har ju lite annat att göra, så för den som vill finns möjligheten, men de flesta föredrar att köpa. Men däremot om det handlar om något annat än att slå i, liksom, ta fram någon simpel finkelfylla, utan faktiskt ta tillvara på liksom, eller utveckla nya hantverkstraditioner och göra det till ett nördintresse, då tror jag snarare att det är sånt som skulle utvecklas vid sidan om.
Jag tänker på
och det, tror jag, det är klart att allt sånt... man kan dricka för mycket också av dyr och fin sprit. Det finns alldeles för många som gör det. Men att det skulle addera till liksom några problem som inte redan finns, det har jag svårt att föreställa mig.
Ni märker att Tove är väldigt tyst nu. Blev det personligt för dig som norrlänning när vi börjar prata hembränning?
Jag tänkte att du som har så bra koll på historien hade letat rätt på en av mina få löpsedlar som jag har blivit upphov till.
Jaså? Nej, ja. Det här missat. Då får du berätta själv.
Ja, det här var i Västgötabladet 2001 och det hette MUF-ordförande vill tillåta hembränning för husbehov.
Mm-hmm. Intressant. Västgötabladet, vem som var chefredaktör där på 70-80-talet? Det var Ebbe Karlsson.
Oj.
Ja. Det heter väl inte...
Bokförläggare
Ebbe Karlsson. Ja, han var mycket han. Hörrni, vi ska gå vidare. Ni märker att vi har mångfald när det gäller åsikter här på redaktionen och i podden. Och det leder mig osökt in på en text som Tove skrev, att i Sverige tycker vi jättemycket om mångfald utom när det är just åsikter och värderingar. Då kan vi börja rynka på näsan. Berätta om denna spaning.
Ja, den är ju varken... så här, jag kan inte ta på mig äran för den. Det är så. Ja. Sverige har under årtionden haft... liksom, det finns en omfattande etnologisk forskning om det svenska kynnet och svenska karaktärsdragen. Och det här med åsiktsmångfald tillhör inte, det är inte ett av de framträdande dragen, tvärtom. tillsammans med japanerna så brukar vi framhålla som särskilt inriktade på konsensus och konfliktundvikande. Och även om det naturligtvis är det är intressant att se om etnologerna kommer att ha jobb i framtiden när vi blir mer och mer uppblandade, men än så länge så går det ändå att tala om svensk kultur i det avseendet. Så det är väl bara det att sen kan du ju så att säga gå i vågor, och jag tycker Sverige har ju verkligen på något sätt försökt sätta sig över det här karaktärsdraget genom att verkligen betona att vi gillar olika. Ett tag hade Aftonbladet en kampanj, de tog upp den här gamla "rör inte min kompis handen", men så gav de det ett nytt budskap som var "vi gillar olika", och så skulle man gå och sätta den på jackslaget sådär.
Och det, skulle ha den.
Ja, precis. Så, och det är det som blir på något sätt så... Ja, jag tycker man får se det med någon form av kärleksfullhet. Att vi försöker verkligen göra något åt det här. Men vi kommer bara till det att vi tycker det är kul och festligt när vi ser lite olika ut. Och man kommer från olika ställen och sådär. Men sen när det faktiskt blir uppenbart att vi tycker olika, då blir det hotfullt och jobbigt. Då räcker inga mångfaldskonsulenter i världen till för att lösa det, utan det blir svårt för oss att hantera det.
Mångfaldskonsulenten skulle då invända då att den tolerans som handlar om att man accepterar olika ursprung och hudfärg och sexuell läggning och sådär, det är en annan tolerans än att vara tolerant mot, så att säga, som de betraktar de intoleranta, för att det handlar ju om att vi har en intolerans mot extrema åsikter, och att det är självverket sunt att vi är intolerant mot det. Vad svarar du på det?
Alltså, det är sunt att dra gräns och att vara väldigt tydlig med vilken typ av värderingar man vill ska genomsyra ett samhälle. Men det jag vänder mig mot, det är ju att vi nu har kommit in i ett läge där vi koketterar med att vi verkligen inte vill förstå varandra. Och det har ju blivit tydligast naturligtvis kring SD. Jag minns inför förra valet så åkte jag upp till min gamla hemby, och där, det var väldigt tydligt att en av mina gamla klasskompisar sa att alla jag känner ska rösta på SD, och den andra sa ingen jag känner ska rösta på SD. Och det man vet är också att det sinsemellan där, åtminstone från de som inte ska rösta då, nästan finns det här att jag förstår verkligen inte hur man kan rösta på SD, och det man säger är egentligen jag vill heller inte förstå, jag är inte nyfiken på det, utan jag vill stanna i liksom det här fördömandet och känna att jag är lite bättre än de som kan tänkas att göra det. Och den sortens förhållningssätt till att människor tycker olika, den gör inte samhället bättre, tycker jag. Och jag tycker att för mig är det en värdering, det är en dygd att man i ett samhälle gör försök att förstå varandra. Och sen behöver man inte hålla med om, man behöver inte tycka om. Och jag skrev ju i måndags då en text där jag plockade upp en tanke som vår krönikör Lena Andersson använde i ett annat sammanhang, men som jag tycker är viktig. Och det handlar ju om att tolerans är ett bättre samhällsideal än kärlek och solidaritet. Och med det innebär ju inte att man, ja, kärlek och solidaritet är viktiga, men om man ska ha som någon form av samexistensideal, då är toleransen mycket viktigare att hålla fast i. För den säger inte att du måste tycka om allting, men du behöver... Ska du ha ett pluralistiskt samhälle, då måste du också acceptera att det finns oliktänkande.
Mm. Ja, det givna motargumentet är ju återigen det här att du säger bara det här för att du vill att vad andra tycker är obehagliga och oacceptabla åsikter ska få någon sorts fri passage in i... Alltså, du vet ju hur den motreaktionen kommer. Det är inte jag som tycker det, jag reciterar bara. Men vad tänker du om det? Finns det ingen poäng i det?
Jag vet inte, ett av mina ganska tidiga samtal som jag hade när jag var politiskt aktiv och var runt på olika skolor och man höll på och försökte värva folk i korridorer och sådär, var med en tjej som var, ja, hon var uttalad nazist. Och då diskuterade vi, och jag satte mig ner med henne och vi pratade om just hur hon såg på det här, eftersom hon, ja... Jag har då invandrarbakgrund, jag är adopterad, och jag var nyfiken på hur hon ställde sig till min typ av invandring, så att säga. Och ja, jag tror kanske inte att vare sig hon eller jag kom därifrån och hade ändrat vår egen uppfattning i sak, men vi hade däremot fått med oss förståelse för hur den andra resonerade. Och jag tycker att det är värdefullt. Att det är på något sätt så... Och sen är det ju så att jag är inte partipolitiskt aktiv, men jag skulle ju gärna vilja se ett samhälle som präglades av de värderingar jag håller för högt. Det är därför jag jobbar på en ledarsida till exempel. Och då måste jag ju på något sätt... Om jag inte begriper hur andra resonerar och inte är intresserade av det, då kan jag heller aldrig hitta vägar att resonemangs- och argumentsvägen försöka övertyga om någonting annat som är bättre.
Vackert sagt. Vi har tyvärr inte tid att dröja längre vid den här intressanta diskussionen. Vi ska gå vidare. Och då tänkte jag att vi skulle återuppta ett gammalt kärt moment, ett av mina favoritmoment nämligen, som heter Svar direkt. Ett sätt där vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja snus från guld. Det går helt enkelt till så att jag, likt en plättlagg i en gammal pilsnerfilm, slänger ett förslag i synen på panelen som på volley får returnera ett svar. Och det första förslaget hittade jag i veckan. Det är nämligen så att budskapet är så här. Klimataktivister som stoppar trafiken får för hårda straff. Det skriver Amnesty, Greenpeace och Civil Rights Defender gemensamt i en debattartikel i Dagens Nyheter. Och då skriver de så här att eftersom aktivisterna inte åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten eller egenmäktigt förfarande, utan för sabotage, riskerar de då ett fleraårigt fängelsestraff. Det är alldeles för hårt med de tre organisationerna. Det råder, som man uttrycker, det inte balans mellan demonstrationsrätten och det straffrättsliga regelverket. Vad tycker ni om detta? Är straffet för de här klimataktivisterna för hårda? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Ja.
Ja, Mattias, som avvikande odd man out, får fortsätta. Varför är det för hårda straff?
Jag tycker att fleråriga fängelsestraff för den här typen av aktioner är att ta i för mycket. Både fängelseresurser och annat behövs till annat, och det låter för övermaga.
Det är ju potentiellt samhällsfarligt med att stoppa trafiken. Vi vet bland annat att en ambulans med en svårt sjuk person inte kom fram. Förtjänar inte det oss ett straff eller markering för samhället?
Alltså, om man orsakar den typen av effekter, det är klart, det finns ju alltid den risken, och det har vi ju påpekat i många texter och sånt där. Mm. Det är ju en risk man tar, och liksom leder det till det, så bör man förstås få strängare straff, men låsa in någon i flera år för liksom att bara ha blockerat trafik i en halvtimme, jag tycker fortfarande att det låter väldigt strikt.
Någon av er övriga som vill att de här skulle skaka galler länge, vem vill motivera sin position?
Jag tycker att din motfråga är egentligen mitt argument. 30 minuter låter inte så mycket. Det beror på vad de 30 minuterna förorsakar. Och är det så att det är en fråga om liv eller död. Sen tycker jag liksom generellt, man får demonstrera för vad man vill. Men varför? Att ta sig rätten att blockera andra människors liv, även om det är för en begränsad stund. Jag tycker att det är så respektlöst.
Ja, att det ska vara kriminellt är vi ju ense om.
Och sen är det väl det att jag menar, ja, nu har vi ju vi har ju i olika sammanhang så diskuterar vi om de här straffskalorna är rimliga, för där sätter vi dem i relation till varandra, till de olika brott och sådär. Där kan man hela tiden hitta orimligheter när man jämför. Men jag tycker att sabotage nog är rätt brottsrubricering, för det är vad det handlar om. Det är konsekvensen det får i andra människors liv, inte vad uppsåtet är. Om vi skulle gå på vad uppsåtet är alltid, då kan man försvara de mest gräsliga handlingar. Men det här måste ju vara, vad blir konsekvensen för dem som drabbades av den här handlingen?
Inga fler slöjor på statsbesök. Det uppmanar 29 forskare och debattörer på Expressens debattsida. Slöjan är, säger man, ett uppenbart religiöst förtryck som symboliserar patriarkatets hat mot kvinnan. Därför uppmanar man den nya regeringen att inte vid framtida statsbesök bära slöja. Vad tycker du om det? Är det okej att svenska ministrar bär slöja där så påbjuds? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Jag tror det är svårt att svara kategoriskt. Jag tycker att det är väl det där liksom, om man... Där tycker jag nog faktiskt att just intentionen kan spela roll. Om man gör det för att man blir påtvingad, då skulle jag säga, då tar man av sig den. För att visa att vi kan inte... Men det finns ju också någonstans i den här, gissar jag, i den här diplomatiska, om man ska kunna få till ett samtal men låser det vid yttre attribut så man inte får något samtal, så är kostnaden ganska hög också. Så att det beror väl lite grann på, jag tror man måste situationsbedöma.
Jag vill nog ändå svara nej. För det är ju i samhällen där människor tvingas på som det blir ett obligatorium. Men det är klart, ja, att av respekt för en tradition i samhällen där man respekterar kvinnors rätt att välja, så bör ministrar också få välja att kunna respektera den traditionen.
Hörrni, vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det är helt enkelt en gammal hedlig frågesport i bästa Oldsberg-Helleberg-anda. Där ställer våra semibildade ledarskribenter inför kunskapsfrågor med politisk, oftast i alla fall, politisk anknytning. Ni som lyssnar kan vara med och tävla också. Svarar ni rätt på fler frågor än Paulina, Tove och Mattias, då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent. Ska vi testa om ni är det? Ni kan reglerna. Man får svara när man vill. Svara gör man genom att säga sitt namn. Då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Det är ju, som sagt, var ju Mikaels dag igår, och den stora ärkeängen är förstås tema för dagen, han och hans kollegor på den nivån av den himmelska hierarkin. Då börjar jag med Gabriel, en av Mikaels kollegor, nämligen bestämt Gabriel Wikström. Han var minister i regeringen Löfven 1. Vad var han minister för?
Mattias
var först.
Han var folkhälsominister.
Bland annat, ja, sjukvård och idrottsminister också. Ett poäng till Mattias. Mikael är ju namn på en annan av Gabriels företrädare som SSU-ordförande, nämligen avgående finansminister Mikael Damberg. Han ledde SSU mellan 1999 och 2003. Vem efterträdde honom?
Tove,
låt höra.
Tror att det var Ardalan Shekarabi.
Helt rätt, ett poäng för Tove också. Vi ska gå vidare med, inte med ärkeänglar utan med ärkebiskopar. Engelska kyrkans överhuvud, var håller han hus någonstans?
Paulina? Canterbury.
Ja, helt rätt. Ett poäng vardera. Canterbury, tänker man förstås på Canterbury Tales. Tänker man på Tales, tänker man på talespersoner kanske. Vad heter Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson?
Paulina
först.
Ali Esbati.
Helt rätt. Du rycker åt en ledning. Två poäng. Vad heter motsvarande talesperson, alltså ekonomisk, inom Kristdemokraterna?
Mattias.
Ja, Mattias.
Jakob Forssmed.
Helt rätt. Två poäng där. Du går upp i delad ledning. Jakob, det leder oss förstås till Jakob Stege, för övrigt en av bibelstexterna på Mickes mäss. Jakob Stege var också ett populärt nöjesprogram på 1980-talet, där programledaren Jakob Dahlin bland annat bjöd in en sovjetisk sångare som han sen spelade.
Mattias.
Ja, låt höra.
Alla Pugachova.
Helt rätt. Tre poäng till Mattias. Två poäng till Paulina och ett poäng till Tove. Alla Pugachova, då tänker jag förstås på Alan. Varför inte Alan Turing? Den för tidigt bortgångne. Han dog blott 41 år gammal av cyanidförgiftning. Vid hans döda kropp hittades någonting som det sedan spekuleras om var, så att säga, sättet som giftet...
Mattias.
Ja.
Ett äpple.
Mm, helt rätt, ett halvätet äpple. Fyra poäng, Mattias, du rycker åt dig en klar ledning där. Äpple växer mycket ute just nu, och med tanke på äpplen tänker jag förstås på Isaac Newton, som faktiskt också var politiker. Han satt två vändor i parlamentet. Vilket parti tillhörde han? Det var det stora partiet som under hela 1700-talet och början på 1800-talet tävlade med Tories om makten i Storbritannien.
Mattias.
Ja, Mattias.
Var han Whig alltså?
Ja, helt rätt. Men tydligen var det enda han gjorde i parlamentet, där han var mer eller mindre ditskickad som representant för universitetet i Cambridge, det var att han klagade på att det var för kallt på rummet.
En politiker som gör lite är inte det värsta.
Nej. Fem poäng tror jag är uppe i nu, Mattias. Whigs, namnet kommer ju då från de som kallades Whigamores, boskapsskötare som dök upp i Leith för att köpa majs i Skottland. Fråga mig inte hur det hänger ihop, men Leith är ju numera en del av Edinburgh, och i just Leith utspelas en numera klassisk roman från 1993 skriven av Irving Welsh. Vad heter
Paulina.
Den? Paulina.
Trainspotting.
Helt rätt. Mattias har faktiskt redan vunnit med ointagliga fem poäng, men jag ska ändå ta sista frågan, tillbaka bland ärkeänglarna. Mikael och Gabriel har vi klarat av. Rafael hittar jag bara en, nämligen Rafael Nadal. Han har rekord i antal vunna Grand Slam-titlar i tennis. Hur många är det närmast vinner?
Jag kan ju börja. Nu ska vi se. Inte bara en turnering.
Nej, alla fyra Grand Slam.
Ja.
Jag gissar fyra. Jag har
jag
ingen
säger
ordning.
23.
23? Vad säger Paulina?
Fyra.
Tove?
Då säger jag 17.
Det är lite roligt, Paulina. Det är som när Carl Bildt frågade hur det skulle gå i en fotbollsmatch mellan Sverige och England, när han sa att det skulle bli 5-5 eller något sådär. Mattias defilerar. Det var 22.
Oj.
Fantastiskt, Mattias. Du gjorde rent hus här. Alltså. Vad är förklaringen till framgången?
Jag är förvånad själv. Jag trodde jag skulle vara det. Det bara kom.
Att du liksom sätter Isaac Newtons partitillhörighet, det är fantastiskt.
Jo, men hur mycket fanns det att välja på? Det var ju uteslutningsmetoden.
Ja, det är sant.
Det är ju som det där att han behöver inte så här, han behöver bara vara smartare än den politiska chefredaktören.
Ja, det är han som springer. Du behöver inte springa ifrån björnen utan bara din kompis.
Exakt.
Hörrni, vi ska avrunda. Sista frågan är den vanliga lilla rundfrågan inför helgen, då jag spontant ställer en fråga och ni svarar lika spontant. Och nu skulle jag vilja be om ett lästips inför mörka, mysiga höstkvällar framöver. Vad tycker ni man ska läsa?
Då har jag 3 stycken tips. Jag fick en replik på min artikel som vi pratade om i början av Hynek Pallas Expressen. Där han nämner en lång rad personer som vi har uppmärksammat på olika sätt på ledarsidan och förklarar dessa personer för förbjuden läsning. Så att då ska jag passa på och rekommendera då att man läser, förutom Roger Scruton, också Eric Kaufman och Douglas Murray. Så att man bildar sig en egen uppfattning.
Det var väl alldeles utmärkt. Hem och bilda er, alla ni som lyssnar. Tove, vad säger du? Vad har du för rekommendation?
Jag håller just nu på med överläkaren Christian Unges bok som heter En del av allt och som handlar om att ta reda på svaret på frågan varför hans pappa drack. Men det också går mycket läkarmässigt igenom hur levern fungerar, så att man får lära sig mycket här. Och sen då vill jag också tipsa om Koryféerna av Lena Andersson som jag just har läst klart, och den kan man läsa många skäl. Jag tror till och med vi har pratat i podden om den tidigare. Ja, du har ju dessutom intervjuat Lena om den.
Mm, just det.
Men den här ambassadören Wendell här, Holger Wendell, som är kliver från planet i Paris, och han beställer en kopp bryggkaffe och han slår upp Svenska Dagbladets ledarsida efter att ha tagit löfte av sig själv att inte högt på offentlig plats ge uttryck för upprördhet. Nej, men det är en väldigt läsvärd bok, så den rekommenderar jag varmt.
Precis, och denna ambassadör var ju i verkligheten också en väldigt intressant person. Men sagt, mycket läsvärd bok. Mattias, slutligen, du brukar alltid ha intressanta saker på nattduksbordet. Vad har du just nu?
Ja, nu kom Hynek Pallas upp, och medan jag inte har läst hans senaste så är hans ex-migrationsmemoar, tror jag att den hette, som kom för några år sedan, ett lästips. Det jag ser fram emot själv är, alltså jag var på bokmässan i förra veckan och köpte en hel kasse, och Den jag ser fram emot mest är nog Timbros antologi. Jag brukar alltid vara skeptisk till antologier, men Torbjörn Elensky har dragit ihop en tjock bok om radikalism och avantgarde Sverige 47-67. Och det är lite grann, jag läste ju den här Vargatider av Hans Jäger, tror jag han heter, om Tysklands efterkrigstid, och den var oerhört intressant. Och här visar ett antal författare då att Sverige var oerhört intressant, och det här riskerar ju då att inte bara reta mig som vuxit upp och avskytt sosse Sverige, utan också liksom hela den här debatten om att dels att man avskyr liksom radikalism och avantgarde, och dels de som vill se tillbaka till 50- och 60-talen som just tiden innan Sverige förstördes av detta. Jag förväntar mig ett salt i allas fördomar, och man kan ha lägre förväntningar på en bok. Det känns som ett dubbelalbum av Blå tåget.
Det låter som en höjda bok, och radikalism före 68 fanns förstås massor av i Sverige. Hörrni, stort tack för att ni var med och pratade med mig idag. Tack till Paulina, Tove och Mattias. Och tack till dig som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni hade nöje av dagens avsnitt, och ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter, ris och ros, antingen angående det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag önskar er som vanligt en trevlig helg och hoppas att vi hörs snart igen.